Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Det är fredag morgon och det är podd-dags, HIF-podden. Den brukar ju komma tidigare i veckan, men den här veckan så kör vi fredag. Och det är match på söndag mot Mjällby. Det är ju såklart en av hållpunkterna i veckans avsnitt. En annan är ju den otroligt viktiga segern i bottenmötet med Sundsvall förra söndagen, eller i söndags. Och det gör ju att HIF är på kvalplats nu och faktiskt har häng, får man säga, på några lag ovanför. Och bland de lagen finns ett lag som är rätt förvånande att de är där. Vi kommer till det, eller jag kommer till det. Det här har jag inte förberett Sebastian Rönnström och Erik Persson på. Jag heter Mattias Hjelm. Vi har också andra punkter här som en rekordlång spelarlista som HIF har använt sig av i Allsvenskan. Vi har en Arian Kabachi-intervju, nyförvärvet Arian Kabachi som ju blev målskytt senast. Lukas Lingman ska vi försöka ringa in också på något sätt. Vi har veckans ex-HIF-are och vida världen. Ni hör, det finns att prata om den här veckan också.
Ja, och veckans ex-HIF-ar uttalar sig dessutom. Vi har pratat med veckans ex-HIF-ar som, vi kan avslöja namnet, Johan Mortensson. Jag ringde honom när han befann sig i Grekland. Han har bott i Grekland i 8 månader. Han har vi pratat med också.
Han har lämnat Örebro och Närke. Närke.
Exakt.
Ja, nej, men Johan Mortensson minns ni ju på ett eller annat sätt. Och vi ska minnas tillbaka. Och så får vi höra vad du har att komma med där då, Erik. Men sen har jag en punkt som jag vill prata om. Men den avslöjar jag inte än.
Spännande.
Ska vi gå tillbaka först till Sundsvallsmatchen. Som ju HIF vann med 2-1 efter mål av Benjamin Aqua och Arian Kabachi.
Ja, det var en jätteviktig seger givetvis. Vi pratar ju upp den här matchen ganska rejält förra veckan. HIF ställde sig inför det här karaktärsprovet. Men jag sa ju då att de har ställt sig inför 3 liknande tidigare under säsongen. Klarat 1, då var det mot Sundsvall hemma. Man föll ihop mot Degerfors och Värnamo. Denna gången stod man återigen pall för trycket mot Sundsvall. Jag tycker väl inte att det var någon supermatch av HIF direkt. Framförallt i början av matchen så var man ju tillbaka tryckta. Man hade problem med passningsspelet. Man slarvade. Det var ganska utlöst framåt. Men sen så kom ett drömmål, får man väl kalla det, av Benjamin Aqua. Och när sen Kabachi gjorde 2-0 så hade man ju skapat sig andrum, även om det sen blev ett reduceringsmål och Sundsvall återigen, precis som i matchen på Olympia, tryckte på. Så klarar HIF av det. Och, ja, de där 3 poängen kan ju avgöra väldigt mycket i slutändan.
Erik, om man tittar på chanserna där, så fanns det ju ett enormt skott som inte gick in från Sundsvalls sida. Och så fanns det en helt overklig räddning från Sundsvalls målvakt som måste vara årets räddning. Så det fanns ju chanser åt båda håll. Och Pontus Engblom i Sundsvall brände ju också ett och annat superläge.
Ja, och det var någon bollen rörde stolpen där i slutet. Det var nervösa slutminuter för HIF. Ronaldo Damus gjorde mål i 82-83 och sen så var det ju en del tilläggsminuter som det alltid är numera och några långa inkast från Sundsvall. Så det var absolut inte givet att HIF skulle komma därifrån med 3 poäng. Och första halvan av första halvlek var ju inte bra. Och det var ingen bra fotbollsmatch om man kollar på den med objektiva ögon. Men det handlade ju om att ta de där tre poängen. Och nu har HIF tagit 6 av 6 möjliga poäng mot Sundsvall. Och de har gjort det med Mattias Lindström och Alvaro Santos som tränare. De två tidigare karaktärstesten som Sebbe pratade om, då var Jörgen Lennartsson tränare mot Värnamo och Degerfors. Sen om det har ett samband eller inte, men det är fakta här och nu. Och det är ju intressant med tanke på att Alvaro Santos och Mattias Lindström trycker så hårt på just karaktären. Än så länge så har de motsvarat de karaktärsmässiga förväntningarna. Dessutom en pinne borta mot Varberg. Man har Varberg kvar hemma. Man har Degerfors kvar hemma. Och sen så väntar Värnamo på bortaplan snart. Så man möter ju de här lagen. Vilket kan bli till en fördel.
Och de där två matcherna som ni nu har nämnt, det var ju de som ledde fram till Jörgen Lennartssons sorti från HIF. Just Degerfors och Värnamo. Så om det här karaktärstestet som Santos och Lindström är ute på nu med sin trupp bär också över Degerfors Värnamo sen, då finns det väldigt mycket som talar för att HIF ska kunna reda ut den här säsongen minst till kval. Minst till kval.
Ja, sen vi ska ju om en stund ska vi lyssna på en intervju med Arjan Kabashi, och jag fastnade för en mening. Han sa hela den här sporten är känslobaserad, och det är ju intressant i det här läget, för nu har ju HIF vunnit en fotbollsmatch. Det brukar de inte göra, och nu så pratas det direkt om att ja, men nu kanske de klarar det utan den där kvalplatsen. Man ska komma ihåg att det är fortfarande tufft. De har ett bättre lag nu, de har bättre förutsättningar nu under hösten, men rent matematiskt så är det fortfarande tufft. Och det gäller ju att vinna borta mot Värnamo som exempelvis Djurgården och Malmö inte har lyckats med. Värnamo har ett väldigt, väldigt bra spelschema på pappret här. Nu möter man Häcken nästa, sen är det HIF. Sen har man några bra matcher på pappret. Varberg, vad har de tappat? 2 poäng mot de här lagen som rör sig i bottenregionen. Varberg är ju ett lag som jag tror liksom är byggt för den typen av matcher. Den typen av sexpoängsmatcher. Det har de visat så här långt också. Så att, ja, som sagt, det är känslobaserat hela den här fotbollsvärlden.
Det är ju klart att man som HIF ska hoppas och tro. Det ska ju alla supportrar så till sina lag. Men jag tror ändå att man så sett hur säsongen har varit och att det är 5 poäng upp till Värnamo som Erik Simon måste vinna den matchen uppe i Värnamo. Det blir väldigt tufft att göra det. Så jag har ju sen några veckor tillbaka i alla fall siktat in mig på att det som HIF kan nå är som bäst en kvalplatsen. Så finns möjligheter, men jag tror att man här och nu ska fokusera på att ja, fortsatt titta neråt snarare än att titta uppåt. Alltså att man ser till att hålla Degerfors bakom sig snarare än att sväva iväg och sikta på att man ska få bli Värnamo och Varberg eller något liknande.
Och det tror jag inte kommer in i omklädningsrummet att man bara sväva iväg och bara vi kanske kan ta elfteplatsen. Det gör man inte i den truppen så som läget är där nu. Chansen finns absolut, och det är klart att man ska sikta, går det att ta den där direktplatsen, då är det ju det bästa, men det är fortfarande någon form av bonus med tanke på hur vårsäsongen såg ut, och de var liksom ja, men typ historiskt dåliga i början liksom rent resultatmässigt. Så det ska man ha med sig. Man ska också ha med sig att Sundsvall är inget bra allsvenskt fotbollslag. Så att ska man vinna 2 matcher mot något lag så är det mot GIF Sundsvall. Det ska vi också ha med oss. Men det här kan ju göra så otroligt mycket med en trupp när man till slut vinner en match, när man lyckas med det här karaktärstestet. Så att säg att man går ut och vinner mot Mjällby på söndag, ja, då är det ju en riktig fjäder i hatten liksom.
Jag funderar på om det rent av kan vara läge att lyssna till Arjan Kabashi nu.
Men släpp in Arjan Kabashi.
Eller hur? Så kan vi ju faktiskt prata lite mer om honom efteråt sen. Eller vad säger du Sebbe? Du sitter och viftar med fingret.
Ja, nej, men jag pratade med honom då efter onsdagens träning om då ja, men Sundsvall, hans start i HIF och så vidare, och även blicka lite framåt då. Första frågan jag ställde var ju hur första tiden i HIF har varit.
Det har varit 3 mycket bra veckor. Jag har blivit omhändertagen så bra som det bara går av alla i föreningen, supportrar, ledare, spelare. Så jag har haft 3 bra veckor. Ett mindre bra resultat, eller 2 då med Sirius, men låt oss säga att det är ett bra resultat, och förutom att vi missar våra målchanser. En bra match alltså. Och så var det första då, debuten mot Häcken var väl en dipp, eller en ordentlig jävla dipp. Och sen nu senast var det ett steg i rätt riktning liksom. Så att utifrån resultat och allt annat runt omkring så okej, men väldigt bra omhändertagen.
Hur recenserar du dina egna insatser i de här 3 matcherna?
Ja, men man kommer in i det mer och mer. Man ska lära känna grabbarna, man ska lära känna hur de spelar och vem som springer vart och vem som springer när och hur. Ja, men man lär känna varandras spelstilar och även finner sin egna roll i det hela. Liksom. Så att jag tycker att jag har kommit in i det mer och mer och glad som sagt över att det resulterade i 3 poäng sist.
Tal om din roll. Du kom in som högerytter mot Häcken och sen så har du startat som vänsterytter mot både Sirius och Sundsvall senast. Var trivs du bäst på planen? Vilken position föredrar du?
Det blir naturligt ju på vänstern där man får komma in med sin rätta fot. På höger är man, låt oss säga, lite mer isolerad, men vi har en ledarstopp som också får oss känna oss ganska fria, så att det är inte en alltså man är inte så isolerad på det sättet, utan det är mer med den rätta foten då. Men jag känner mig tryggast till vänster och som en tia roll.
Om vi återvänder då till den första matchen mot Häcken, när du kom in där så fick du ett jättebra läge och sätta ett kvitteringsmål, men avslutet gick högt över. Hur gick tankarna där och då i den stunden? Men det missade läget.
Hade man varit några år yngre så hade man grämt sig. Och det är klart man grämer sig för att man missar. Det är ingen fotbollsspelare i världen som vill missa. Speciellt inte liksom när man kommer till en ny förening och man vill visa upp sig på sitt absolut bästa register. Men man måste också lita på processen. Man måste också förstå att som offensiv spelare, speciellt och vi som hamnar i de lägena oftast, så kommer man missa fler än man kommer göra mål. Det spelar ingen roll vilken spelare det är i världen. Ta de största i världen så kommer de allt. Ser man till deras karriär så har de missat liksom mycket fler än vad de har gjort mål på. Så att det gäller bara att fortsätta gnugga hårt och göra det man är bra på. Och även lita på ens egenskaper, för att just när det kan, som i det fallet när man missar, det kan bli lätt att känslorna tar över och allt sånt där. Utan det lägger att plocka bort sådana känslor och lita på att på processen, och även lita på att vi som lag ska göra det jävligt bra liksom. Och i slutet av dagen så är det 3 poäng som gäller, vare sig jag gör mål eller inte. Men min roll är ju rätt naturligt att jag ska göra mål och assist.
Har du lätt för att skaka av dig sådana grejer? Som en sån miss,
ja, det var därför jag inledde det. Så jag hade varit några år yngre så hade det varit lite värre. Nu så har man börjat förstå liksom att det finns ingen jävel som vill missa. Man missar. Och när den sitter så är man en kung. När man missar så är man sämst i världen. Jag menar, hela den här sporten är känslobaserad, så det är liksom inga konstigheter. Jag kommer hit varje dag och kämpar hårt för att Helsingborg ska bli ett bättre lag och att jag ska bli en bättre spelare. Så att jag är bara fullt fokuserad på varje träning och varje utmaning.
Man kan ju säga då att du gav svar på tal mot Sundsvall senast när du fick göra både mål och assist. Beskriv känslan där, första segern, första målet, första assisten i HIF.
Nej, det var skönt. Det var, låt oss kalla det en islossning då, där det fanns även läge mot Sirius. Och kändes skönt att få göra både mål och assist. Men som sagt, framförallt viktigast att få göra... Och göra 3 poäng då. Ta med oss 3 poäng hem. Speciellt när det var så många som hängde med henne hela vägen till Sundsvall och stötte oss. Men det är som jag säger. Det är bara att lita på ens kvaliteter. Det finns en anledning till varför vi som spelare för en sån här stor klubb som Helsingborg. Vi är liksom... Vi är utvalda för att komma hit och göra ett bra jobb. Vi vet om att vi är bra spelare, alla som är med i truppen. Så att, det är bara att gnugga på.
Just... målskyttet och avsluten och sånt. Är det någonting du tränar extra på
Ja, det har, liksom. ja, det har varit som man var ung. Man har alltid älskat att skjuta och göra mål och passa fram och dribbla. Och det är liksom den, det är de kvaliteterna man sitter, eller jag tycker man ska sitta på som offensiv spelare. Och det blir ganska naturligt att det är det man tränar på också. Sen ska man väl inte sticka under stolen med att jag är en spelare som gillar att ta avslut och gillar att skjuta och gillar liksom att avgöra matcher och sätta mina medspelare i lägen. Så att det är klart att det är en liten nötning varje dag, men man får vara smart med det också så man inte bränner ut sig allt för mycket. Liksom.
På vilket sätt tränar du och nöter på de här detaljerna?
Ja, dels är det moment i varje träning med laget. När vi alla tränar liksom ut i spelet, eller om det är någon inläggsövning eller skottövning eller om det är match eller vad det nu är. Men också efter träningen så kan jag stå och göra det till match liksom möjligt och sätta några avslut och några inlägg och sådär, frisparkar och straffar och allt vad det nu är. Så att man får in det lite i sig.
Om vi blickar framåt, ny viktig match på söndag mot Mjällby. Det är ett lag som har släppt in ganska få mål den här säsongen, spelar rätt så fysiskt. Vad kommer krävas av er i den matchen?
Jag tycker inte det är så mycket fokus på Mjällby, utan det är mer fokus på Helsingborg. Vi som lag ska liksom göra det vi är bra på. Vi vet vad vi är bra på. Vi vet vad vi är mindre bra på. Och det är liksom fortsätta jobba på våra principer och våra detaljer som gör oss bra som fotbollslag. Och när det gör oss bra som fotbollslag så kommer också individen sticka ut. Om det är jag eller om det är någon annan, det spelar liksom mindre roll. Men ett hårt jävla jobb och följa gameplanen som coacherna tar fram på söndag och alla andra matcher.
Nu när ni har lyssnat på Arjan Kabashi, vad säger ni om honom och vad säger ni om hans första tid? Om han får prata om sin första tid, vad säger ni om hans första tid?
Först och främst tycker jag att det verkar vara en väldigt klok människa. Jag pratade med honom under hans första dag i HIF. Ett väldigt bra samtal. Jag tycker att han ger ett väldigt liksom, klokt och harmoniskt intryck. Det märks att han är en gift man som har ändå blivit liksom vuxen. Han är inte den där supertalangen i Elfsborg längre, utan han har kommit förbi några hinder, haft några liksom prövande år. Så mentalt verkar han redo för att visa upp sig i Allsvenskan. Sen får vi se om liksom det fotbollsmässiga registret är tillräckligt över tid. Sett till Sundsvallsmatchen och sett till hans start i HIF så bör han ju kunna bidra, för det har sett lovande ut. Och nu gjorde han 1-1 mot Sundsvall, så det går ju inte att klaga på.
Vad har han tillfört mer, Sebbe, förutom mål och assist då?
Jag tycker det är liksom en attackerande spelare som vill någonting när han är på planen. Han ständigt liksom söker sig framåt och försöker ta sig till de här lägena. Lite som jag pratade med honom i den här intervjun. Vikten av att liksom kunna skaka av sig ett sånt misstag som mot Häcken. Det är liksom inte den roligaste starten att få i en ny klubb på en ny nivå att bränna ett sånt jätteläge som man gjorde där. Men att då redan till matchen efter mot Sirius, där tyckte han gjorde det bra också. Och sen nu mot Sundsvall, där han kanske la på ännu en nivå i sitt spel. Som Erik säger, ska det bli intressant att se hur han presterar över tid och om han kan bibehålla det här liksom.
Den grova missen mot Häcken, det, där och då tänkte man, är det en sån här värvning? Är det, liksom, det kändes som att detta kan bli ett liksom, definierande ögonblick för honom, men det har han ju raderat. Men direkt med tanke på vad han har gjort nu i de två senaste matcherna, så att nu behöver man inte liksom älta den missen och sätta den som någon form av rubrik ovanför Arjan Kabashis namn, för det har han raderat direkt, och det tror jag var otroligt viktigt. För säg att han hade gått mållös, kanske blivit bänkad, ja, men att det hade gått trögt fortsatt här, då tror jag många hade återkommit till den missen som någon form av definierande ögonblick.
Men kan man inte säga att det målet han faktiskt gjorde här är någon slags direkt motpol till den missen och en gruvlig revansch? Jag vet att vi slänger och far med klyschor och det ska vara revansch till höger och vänster, men jag tänker på hur han faktiskt hanterade den situationen och hur han gjorde målet.
Kylan, tänker du på.
Hur han hade kunnat gå på skott direkt där, men rundar, går förbi målvakten och sen stannar upp. Och när han ska, även i det läget så skulle han ju kunna ha missat, men där är han ju jättesäker. Det är ingen tvekan, ingen diskussion om bollen skulle bara in och gick in.
Ja, men lite som jag var inne på i början. Han verkar ha liksom en god sinnesstämning. Och de liksom kontrasterna, missen mot Häcken och det här kyliga målet mot Sundsvall talar kanske för det. Det verkar vara liksom en tänkande människa. Det var vi inne på när jag intervjuade honom också. Jag tror han liksom värnar om liksom ett bra psykologiskt tänk, och det kanske hjälper honom här också. Han har ju tagit en omväg från och känt på lite alls en spel i Elfsborg, inte fått chansen, mindre lyckad utlåning till Gais, och sen så hamnar han i en dalkurd. Och vi ska komma ihåg också att det var först i slutet av maj i fjol som han blev liksom ordinarie i dalkurd, som då spelar i ettan, och sen så har han fortsatt där och blev någon form av publikfavorit i ett lag som inte har gått bra alls i Superettan. Ändå kunde han ta steget upp. Och, ja, det ska bli intressant att se vad han kan göra. Kan användas på olika positioner också, som han var inne på i intervjun med Sebbe. Sen ska man också ha med sig att han är ny på riktigt liksom i Allsvenskan. Så att bara inom situationstecken för att han gjorde väldigt bra mot Sundsvall, så betyder inte det på automatik att han kommer att vara en startspelare liksom resten av säsongen och kommer jag 1+1 för annan match.
Om vi ska stanna till vid det där målet, så vi har ju kritiserat lite i omgången att ta Alis beslutsfattande och så här, att han släpper bollen för sällan, släpper bollen i fel lägen. Han tycker att han för en gång skulle, man kan uttrycka sig så, släppte bollen i rätt läge och att det då ledde till någonting konstruktivt. Det var faktiskt hans första assist i HIF i Allsvenskan. Han står ju noterat för 3 mål sen innan. Förra säsongen gjorde han ju, vad var det, 8 assist på 15 matcher.
Ja, och sånt
i Västerås. Så då blev han ju något av en assistkung där. Detta var faktiskt hans första assist i HIF. Säger också lite om liksom, säsongen, hur den har utvecklats.
Och vilken effekt det gav att byta in Taha Ali. De sa ju inför att han har ljumskproblem, det är inte säkert att han kommer till spel. Nu spelar han ju lika mycket som Willem Löper. Willem Löper blev utbytt i halvtid. På grund av ett taktiskt byte helt enkelt. Man tog in Taha Ali och det var ju guld för HIF att sätta bollen på honom så att han kunde hålla i bollen. Ibland när man kanske vill bevaka en ledning och sånt, så byter man in ett fyrtorn på topp som ska hålla fast bollen. Ännu bättre och bjuda in en dribbler till dans, för han gjorde det bra, gjorde en assist, men liksom tjänade också eller sparade en massa sekunder för HIF när han höll i bollen på det sättet. Så det var ett liksom effektfullt byte.
Han har ju också en förmåga genom sin spelstil att få med sig väldigt många frisparkar, vilket också dödar tempot i matchen, skapar avbrott och så vidare, som kan vara väldigt värdefullt liksom i en sån match där det är då Sundsvall som trycker på och kanske tar över lite momentum i slutet, att man kan samla ihop sig som lag på fasta situationer och så. Det är också en egenskap som i de lägena är underskattad.
Bra där att ni lyfte upp hans förtjänster här också, och just att han släppte bollen i rätt läge. När vi har varit kritiska till det tidigare, då förtjänar han också bli upplyft när han gör det bra. Om vi tittar på övriga nya spelare som har fått tid och spelat i matcherna, vad säger ni så här långt? Nu har ändå gått ett par matcher.
Ja, men det har ju åtminstone kortsiktigt gett effekt. Ta Thomas Rogne till exempel. Nu gjorde ju då Sundsvall ett mål sent i den här matchen, men HIF har ju hållit nollan i 3 av 5 matcher sedan han kom in. Det är ju nu Sundsvallsmatchen och så då plattmatchen mot Häcken som de inte har hållit nollan. Men sen har man gjort det mot Varberg, Sundsvall hemma och Sirius. Det säger ändå ganska mycket om hur försvaret har lyft sen Rogne kom in som den här ledaren där. Det tycker jag verkligen. Och sen Abbe Khalili verkar ju inte redo att gå 100% än, liksom spela 90 minuter och så vidare. Men han är, jag tycker man såg här i Sundsvall, framförallt i liksom pressspelet, har han vann boll och sådana egenskaper. Där var han verkligen en nyckel för HIF och han driver på laget. Han är den ledaren som man ska kräva att han är med den rutinen han har. Så, och det är väl också, jag var inne på det i min krönika, att jag tänker kräva liksom att HIF ska ta kvalplatsen just av den anledningen att de har varvat tungt och bra i jämförelse med Sundsvall och Degerfors. Sundsvall och Degerfors har inte de här Rogne Khalili-typerna i sitt lag. Det är en högre nivå i de spelarna i HIF än vad det Sundsvall och Degerfors har att erbjuda.
Filip Breinhold har fått så mycket beröm både internt
och
externt. Ja. Inhämtad från FC Helsingör. Han hade det tyngre mot Sundsvall tycker jag. Hans sämsta match hittills. Slarvade en del i passningsspelet i början och så. Blev utbytt i 69:e minuten med ett gult kort i bagaget också. Har stått över någon träning. Kanske lite sliten. Det gäller att han inte går sönder för det finns inte många andra högerbacksalternativ. Då blir det nog att ta ner Wilhelm Löper typ.
Eller Emil Hellman.
Ja, och det vill man ju helst inte göra med tanke på att han är vänsterfotad och är kanske inte den typen som klarar av det på samma sätt som vissa andra skickliga ytterbackar har gjort för när de har gått över som i Allsvenskan som har gått över som högerback men ändå varit vänsterfotad. Han är inte den typen. Så att det man är nu ganska försiktiga med Reinhold, kanske en sån spelare som vilas i kuppen nästa vecka för att han inte ska gå sönder. Men hur som helst, han har varit stabil så här långt, även om han var lite sämre mot Sundsvall då, tycker jag. Amar Moshin har ju kommit in, han har ju åtminstone varit väldigt bra på att elda igång fansen.
så viktigt så gott som något.
Ja, men precis, han verkar brinna för uppgiften. Tycker han gjorde ett bra inhopp mot Sundsvall och vann ju den nickduellen som föranledde 2-0-målet. Har fått lite speltid i U21-matcher också. Jag har sett båda. Mot Boys spelar han... Ja, han startar både mot Boys och nu senast. Vilken match var det jag såg senast? Mot Kalmar, visst ja. Då spelar han en halvlek. Om det är för att han vilas, för att han eventuellt ska starta mot Mjällby, det får vi se. Rasmus Wiedesheim Paul, ett annat nyförvärv, lånet från Rosenborg, har haft det lite tyngre, sett Sylvas ut på vissa träningar, inte riktigt fått att stämma i matcherna. Intressant att se hur man gör där med antingen Amar Moshin eller Rasmus Wiedesheim Paul på topp.
Moshin, hur man nu säger, det var för övrigt han som borde ha fått bli målskytt. Jag förstår att han efteråt måste ha känt att hur gick det där till när han avslutade och alltså, målvakten får någon fingertopp eller nagel på bollen.
Oskar Jonsson, kanske årets räddning som du var inne på innan, och det hade ju varit otroligt fascinerande om en Sundsvallskeeper kan man hem det priset, för det har ju varit en följetong hela året kring Sundsvalls målvakter att de inte håller nivån, och det kan man ju säga sammantaget, men där och då höll Oskar Jonsson nivå. En före detta Djurgårdsspelare faktiskt var uppe och nosade på A-laget i yngre ålder.
Bra! Nu tycker jag att vi ska gå över till läget i laget och titta mot Mjällby och sen så titta på min punkt och koppla ihop lite min start här också. Men för det är en intressant... Det är intressant fakta att HIF har hela tre spelare avstängda. Och det är inte vilka tre som helst som är avstängda. Kasper Widell, mittbacken. Och sen då de sittande mittfältarna, om man ska uttrycka det så. Benjamin Aqua, målskytten och Armin Gigovic.
Ja.
Och Armin Gigovic, detta betyder om inte jag är snett på det, vilket jag i och för sig kan vara, men låneavtalet är ju skrivet fram till 31 augusti. Så det betyder att han kan ha gjort sin sista allsvenska match.
Ja, samma dag. Den 31 augusti spelar HIF Cup-match borta mot division 3-laget IK Tord. Är det en övergång som är aktuell så tror jag inte han sätts in mot ett division 3-lag där.
Nej, mycket, mycket tveksamt.
Och känslan har ju varit under längre tid att han, det har han ju sagt också, han vill utomlands även om han trivs bra i HIF. Så att Vi får se vad som händer där de sista dagarna. Men det är mycket riktigt. Han kan ha gjort sin sista
HIF-match för den här sessionen. Ett stort tapp för HIF inför hösten.
Ja, med tanke på hur han har spelat de senaste matcherna under våren var han inte särskilt bra, tycker jag. Då hade han sina ryggproblem. Nu har han ju varit väldigt bra i perioder mot Sirius i andra halvlek exempelvis. Benjamin Aqua, ja. Sirius första halvleken, där berömde jag och hyllade jag honom stort, hans insats där.
Ja, mot Malmö borta var
han jättebra. Ja, han har varit på jättemånga matcher, men alltså nu på senare tid. Benjamin Aqua var ju i ärlighetens namn inte bra i första halvlek mot Sundsvall. Han gjorde det där drömmålet, men han slarvade något kopiöst i passningsspelet. Men klart är att det är två tunga tapp. Kasper Widell har ju också mått väldigt bra med Thomas Rogne bredvid sig. Där blir det väldigt naturligt att få in Ali Suljic bredvid. Intressant att se var han står efter sin fotskada. Han har inte gjort många allsvenska matcher och 8 har det väl blivit så här långt. Men det bör han bör kunna liksom fylla Kasper Widells skor där. Falsetas ska vara med också mot Mjällby om det inte händer något med ljumskarna här nu sista dagarna. Så det är ju otroligt välkommet för HIF att få tillbaka Falsetas, speciellt när Gigovic och Aqua saknas.
Ja, om man då tänker som var inne på där, men Gigovic, om han inte gör fler matcher i HIF, då vill det ju verkligen till att spelare som Falsetas och Khalili håller. Att inte någon av dem går sönder eller att det finns hinder som gör att de inte kan prestera på topp för de två. Ja, tar man det mittfältet de hade då mot Sundsvall med Aqua, Gigovic och Khalili, så blir det ju naturligt då, alltså, nu tänker jag inte till Mjällby-matchen eftersom Aqua är avstängd, utan längre fram då blir det ju naturligt att Falsetas går in och tar Gigovics position, även om de såklart är olika spelartyper, men rent på pappret tar han den positionen i alla fall, och då, för sen är ju inte, alltså, ja, det är ju inte riktigt samma
kaliber
sen där bakom riktigt, utan där får ju verkligen HIF hålla hårt i Falsetas och Khalili så att inte de går sen.
Diego Fumacha, ett annat nyförvärv från Brasilien som Sebbe gjorde en intervju med Alvaro Santos som tolk. Den finns att läsa på hd.se. Han är också en inomittfältare, han kommer ju sig in som högermittfältare mot Sundsvall, men i grunden är han en defensivt präglad inom mitt fält. Han har bara gjort 2 inhopp, fått spela rikligt i U21-laget istället. Där vet vi ju liksom inte riktigt var han står. Han har ju inga större meriter heller. Men det ska ju vara en spelare med en otroligt stor dos offervilja. Inte den största kreatören eller teknikern som man kan tro att de flesta brasilianer är. Utan han ska köta och ska vara hälsenor istället. Kanske kan passa att stoppa in honom i vissa matchbilder. Men att tro att han ska spela matcher vecka ut och vecka in i 90 minuter. Där kanske han inte är just nu. Och är de andra friska så behövs det inte. För då finns Falsetas, Aqua och Khalili där.
Och i poddsammanhang så får man spekulera lite vidare än i andra sammanhang. Så spekulera nu, hur tror ni, eller hur gissar ni att HIF kommer att ställa upp mot Mjällby då? Utifrån de här förutsättningarna.
Men Kalle Olsson i mål, det kan vi vara överens om.
Backlinjen då, Reinhold, Suljic.
Från höger, som alltid.
Ja, det behöver vi inte ens säga.
Jo, det behöver
för
vi
tyvärr. Om man inte begripit det så blir vi förbannade.
Ja. Varför är det från höger?
Det bara är så.
Det bara är så, och det... Ja... Jag vill ändå förtydliga att
vi läser ju från vänster till höger i Sverige. I alla böcker har vi lärt oss när vi var små.
Jo, men det blir ju typ beroende, alltså, ställer du upp det, ritar du upp en laguppställning på ett papper, så sätter du ofta målvakten överst på pappret, och då läser du från vänster, och då är det ju högerbacken som står till vänster på det pappret.
Otroligt bra argument. Ja, Filip Reinhold, högerback.
Ja, så Ali Suljic och Thomas Rogne som mittbackar.
Ja, och William Davidsen, garanten som alltid spelar, till vänster. Och så tänker vi att Alexander Falsetas inte får problem med sina ljumskar eller något annat här nu sista dagarna. Så att han kan stå på startlinjen. Och då startar han bredvid Abbe Khalil.
Ja, där är ju två, om man tänker då, om man ser 3 positioner, nu är det ju en som är mer offensiv av dem, men ska man då ta ut 3 centrala mittfältare, så är det ju Khalili och Falsetas är ju givna om de kan. Och sen så står väl den tredje platsen mellan Rasmus Jönsson och Diego Fomasa då. Men ja, visst, det finns alltså Fomasa då, som du var inne på med sin fysik och så, kan man passa mot ett sånt lag som Mjällby som är rätt så tunga och
ja, de har ju också Jesper Gustafsson och Viktor Gustafsson, de gillar också att skava lite häls hemma, så det kan ju bli
men samtidigt, jag lutar nog mer åt Rasmus Jönsson
faktiskt. Sen vill jag lägga till ett annat alternativ, Arjan Kabashi kan ju faktiskt spela tia, så att man kan ju ha Arjan Kabashi som tia också.
Du kan ha Taha Ali som tia också.
Ja, du kan ha Taha Ali som tia också. Så att det finns ju lite, alltså Abdul Khalilis kommer ju starta om han bara kan rent fysiskt. Frågan är om han startar i en mer sittande roll eller som tia. Och det, jag skulle väl tro, i och med att det finns fler alternativ bland tiorna, och att då Abdul Khalili inte är 90 minuters redo, man kan slänga in Diego Fomacha, ha honom på bänken och laborera med att ta in i andra halvlek, så är det kanske mer troligt att Khalili startar som sittande och att Rasmus Jönsson, Tahali eller Arjan Kabashi startar som tia. Skulle jag tro. Vad vet vi? Men vi skulle ju spekulera.
Ja, ja, absolut. Det skulle ni.
Ja. Och så kommer ju Arjan Kabashi starta på ett eller annat sätt. Antingen som tia eller som yttermittfältare. Willem Löper ser jag inte som helt ordinarie heller. Det är mycket möjligt att han bänkar. Så för mig är det helt öppet där. Tahali bör rimligtvis starta om han bara kan rent ljumskmässigt då. Och Rasmus Jönsson finns med i den leken och så vidare.
Ja,
jag vet inte
det,
vad du tror.
Nej, ja, men jag är också inne där på att det finns väldigt många alternativ. Jag har ingen direkt så magkänsla kring hur det blir. Det beror nog väldigt mycket på hur HF vill attackera den här matchen. Vill man ha en lite mer defensiv prägel på det, eller vill man gå för det liksom, då finns det olika alternativ att välja mellan. Det ska bli väldigt intressant att se. Det är ju liksom då en eller två positioner som är öppna där på mittfältet. Sen framåt hade jag gärna sett Amar Muhsin just i den här matchen mot Mjällby. Han såg liksom ändå pigg och bra ut mot Sundsvall i sitt inhopp, och Rasmus Wiedesheim-Pohl hade inte dagen mot Sundsvall och inte haft de senaste matcherna heller.
Synd om Rasmus Wiedesheim-Pohl, då får han inte chansen att liksom starta mot Mjällby och visa Andreas Brännström att jag är fan i mig bra. Synd om hon. Tungt.
Ja, alltså det finns väl en dos psykologi i detta också, eftersom Rasmus Wiedesheim-Pohl inte hade någon större framgång i Mjällby. Och då kommer till HIF och ska få fart på fötter och målen och allt vad det är med hans spel. Ska han inte ha någon chans till innan han kanske sätts på... Alltså det finns en psykologisk faktor i detta.
Jo, sen är det ju vad man vill. Det är två olika forwardstyper. Muhsin har... Han är större byggd och har lite mer kraft vid sin pol i mer en utpräglad djupledsgående forward. Så det handlar ju om... Det handlar ju om vad Mattias Lindström och Alvaro Santos tror är bäst för att vinna matchen. Liksom. Och jag vet inte hur de tänker där, vilken typ som passar bäst. Men det kan ju vara en fördel att ha båda typerna och laborera med. Ha två olika alternativ.
Skadeläget, är det något nytt som har tillkommit där? Nej,
inte vad vi vet. Nej. Så länge det inte är någon som har skadats här under tiden vi spelar in eller här strax efter, så... Ser det väl inte ut att vara några konstigheter. Det är ju en hel del spelare som är långtidsskadade. Men det vet ju alla sen innan.
Nu vill jag att vi pratar om en punkt som...
Ja, jag trodde vi skulle snacka om Mjällbys spelskickliga trebackslinje. Men...
Jo, men det kan vi göra först. Ja, vi gör det. Ja. Vi tar Mjällby först. Mjällbys spelskickliga trebackslinje. Berätta mer.
Ja, men alltså... Mjällby släpper in få mål och många ser nog Mjällby som ett köttalag. Men jag tycker de har andra ingredienser också om man kollar på deras matcher. Och Andreas Brännström har ju de ingredienserna i sitt liksom, coachande också, i sin filosofiska fotbollsperm. Jag hejar i alla fall till när man kollar på deras trebackslinje med Noah Eile, Carlos Moros Gracia och Jetmir Haliti. Det var så de startade mot MFF i alla fall. Jag tycker det är en ruggig trebackslinje. Det är mycket fotbollskvalitet med boll också, inte bara försvarsegenskaper där. Så att Mjällby, det är mycket möjligt att de kommer ha en del boll och vilja ha en hel del boll. Och det gäller för HIF att stoppa bland annat Jetmi Haliti som gärna går upp på offensiva räder. Så att det är inte bara ett... Det är inget 4-4-2 Mjällby som bara kommer slå långa bollar mot något fyrtorn som heter Jakob Bergström, utan det finns fler verktyg i verktygslådan. Det tycker jag man ska ha med sig när man ska se Mjällby AIF spela fotboll på Olympia på söndag.
Det är det som gör Mjällby så pass svåra att överlista på något sätt. Det är många lag som har haft det problemet denna säsongen, att de har den här kombon av grisighet och spelskicklighet. Det är ett häftigt lagbygge på så sätt.
Ja, nu senast så bänkade man sin bästa målskytt, Silla Semanko, som har chockat många i år.
Med... Inklusive HF i slutminuterna på Strandvall.
Exakt, han har gjort väldigt märkliga mål. AIK borta exempelvis. Han har väl...
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Ligger väl på 6 mål och någon assist och har, ja, han är väldigt oskolad, men han, det händer ju någonting hela tiden. Han blir bänkad nu mot MFF och då startar man med Jakob Bergström, profilen Jakob Bergström som är tillbaka efter en tuff tid med hjärnskakning och så att, och då fick man ju lite mer brunkartakter, lite mindre show kanske, och man har Jesper Gustafsson och Viktor Gustafsson som jag nämnde på innermittfältet, men man har också en sån som Amir Alamari som jag lyfte upp som en drömvärvning. Det har du också gjort, Sebbe, för HIF. Jag gjorde det i vintras efter kvalet när Hans Halmstad åkte ur mot HIF. Du gjorde det tidigare i somras. Där finns det ju spelskicklighet och ganska hög allsvensk kapacitet. Så att, det finns olika ingredienser. En bra målvakt i Samuel Brolin också, U21 landslagsmålvakt som tillhör AIK.
Ska jag någonstans sammanfatta det med att det här blir en svår match för HIF?
Ja, det kan du väl få lov att göra. Så är det mot...
Kan du få göra om, nej, du känner för
men,
det?
Nej, men de gjorde ju... Alltså när de mötte Mjällby borta så gjorde de en väldigt bra prestation första timmen. Kanske till... Alltså,
jajamän, det minns jag att jag var på plats där.
Dittills säsongens bästa timme, tyckte jag i alla fall. Sen tappar man helt enkelt momentum i matchen och bjöd in Mjällby. Och så blev det en tung förlust efter det.
Nåväl. Då har vi fått med Mjällby också. Då vet ni vad ni har att vänta er när ni tittar på matchen sen. Jag vill nu höra någon av er läsa upp bara nedre delen av tabellen. De sista laget behöver inte göra, för det är Sundsvall. Men jag skulle vilja att ni bara redogjorde från, ska vi säga, låt säga plats, ska vi ta 11, 12.
Jag misstänker lite vad du är ute efter här, men jag kan göra det. Jag har 15:e plats då, nedflyttning är ju Degerfors på 12 poäng. Sen har vi HIF på 14:e kvalplatsen på 14 poäng. 13:e plats Värnamo 19 poäng. 12:e plats Varberg 20 poäng. Och 11:e plats Norrköping 20 poäng.
Bra, vi stannar där så länge. Jag återkommer till det. Så kan ni bara dra nästa omgång, vilka som möter vilka.
Då ska vi...
Den har jag uppe här, vet du. Häcken, Värnamo. Degerfors, Sundsvall. AIK, Hammarby. Blåvitt, Sirius. Varberg, Norrköping. HIF, Mjällby. Malmö FF, Kalmar FF. Djurgården, Elfsborg.
Om vi då kopplar ihop de här lagen där som Sebbe läste upp, plus ett antal matcher i den omgången som kommer.
Ja, lag kommer tappa poäng.
Får ni någon så här, titta där. Här kanske kan prata om någonting.
Kan det vara att du tänker på Degerfors, Sundsvall och Varberg, Norrköping?
Ja,
kanske.
Ja. Precis. Och givetvis HIF Mjällby.
Och så för tänker du att Värnamo kanske förlorar mot Häcken.
Exakt. Precis så. Värnamo förlorar mot Häcken. Det kan vi ju nästan skriva in.
Nej. Vilka vann på Tele 2 för några veckor sedan?
Det vet inte jag.
Marcus Antonsson.
Har ingen aning. Värnamo. Marcus Antonsson. Ska vi se vilket lag spelar han i? jag vet. Värnamo.
Ja.
Men för tillspetsningens skull så förlorar Värnamo.
Okej, då vet vi det.
Ja. Ja, men vi utgår från att Värnamo förlorar. Jag gör det i alla fall. Och sen så tittar vi på de andra matcherna. Degerfors slår Sundsvall.
Jaha, okej. Ja.
Tror du det är det bästa resultatet?
Nej, det tror jag inte för HIFs del. Men jag tror att det blir så. Och då är Sundsvall helt avsågat.
Hjelms spåkila. Hela den här punkten.
Och då är Sundsvall helt avsågat. Om de inte redan är det. Men då är de helt avsågat.
Okej, då spelar de inte de sista 9-10 omgångarna.
Då kan de lämna VO.
Ja, det skulle de kunna göra.
Okej, ja.
Sen då. Vad hade vi mer?
Varberg i Norrköping.
Ja, och så var det en match till.
Ja, HIF Mjällby.
Ja. Titta på detta. Vad säger ni? Alltså...
Hur går det i Varberg i Norrköping?
Ja, det är lite dit jag vill komma här. Alltså, jag har ju själv befunnit mig på Norrköpings tidningar under många år och bevakat IFK Norrköping.
Jo, det är att du kan tippa resultatet i den här matchen.
Nej, jag klarar inte det. Och bevakat detta lag. Och jag vet hur mycket det betyder för den stan där uppe. Och jag vet hur hängivna supporterna är där också. Och jag vet att de har väldigt många SM-guld genom historien. Det är ett av fotbollens, allsvenskans mest framgångsrika lag. Och de befinner sig i ett läge nu där trots värvningar och sparkad tränare, ny tränare, har inte han hunnit sätta sin profil riktigt ändå. Men att Norrköping är med i det här racet där de riskerar att bli indragna, det förvånar mig. Förvånar det er?
Nej.
Det gör inte det.
Nej, jag hade dem som mitt flopplag inför. Sen är det klart att det är anmärkningsvärt att de, alltså rent poängmässigt, men att de ligger där runt de placeringarna i tabellen. Och sen skulle jag väl tro, om jag då får använda min spåkul, att de kommer växla upp lite här och kanske landa runt 10:e plats. Och det var där jag hade dem inför säsongen, för jag anade oråd där. Det kändes som att de var på väg åt fel håll och att Rickard Norling hade sina experiment och att det har inte stått rätt till i klubben på några år. Det har ju varit liksom organisatoriska beslut, alltså utanför planen. Liksom,
ja, det har varit turbulent. Även om Peter Hunt då, som var den starka mannen tidigare, verkligen kunnat peka på framgångar som laget haft, så har det ändå varit någon typ av turbulens där. Han är inte kvar nu.
Ja, men när man lyssnar på sin magkänsla under försäsongen och mars när man satte sitt tips, så var min tydliga magkänsla att Norrköping kommer floppa i år. Så därför är jag inte förvånad. Sen skulle jag bli förvånad om de från här och nu är liksom med i den absoluta bottenstriden när vi är inne i omgång 28-29. För då tror jag att de har marginal till de absolut värsta regionerna i tabellen.
Men tänk nu här då, om HIF skulle vinna mot Mjällby, Varberg skulle slå Norrköping.
Då skiljer tre poäng.
Vad gör det med skallarna i Norrköping, även om de har nya spelare och ny tränare? Bara vetskapen att, oj då, nu är vi här. Därför tycker jag att den här omgången som kommer nu är jätteintressant och spännande.
Ja,
beroende verkligen på hur resultaten går.
Ja, men hur hanterar Kristoffer Nyman, Jonathan Levi och Arno Sigurdsson och de grabbarna det? Det ska ju vara allsvenska stjärnor. Arno Tröjstadsson, Linus Wahlqvist, Egnell, Oskar Jansson. Alltså det är ju väldigt bra namn som egentligen inte ska röra sig liksom bland de här positionerna i den allsvenska tabellen. Men det är ju ändå, detta är omgång 20, det kan bli riktigt tajt nu och det är ett mentalt spel, jag vet. Men borde det ändå inte vara så att kvaliteten visar sig lite under den sista tredjedelen, att de kanske rycker ifrån några av de
här lagen? Det är ju vad tränaren kan få till stånd och hur organisationen har satt sig, om det som har varit problematiskt tidigare kanske inte är ett problem längre. Jag är inte insatt i den klubben på det sättet som tidigare. Men, Men om vi släpper Norrköping, så om HIF skulle vinna sin match mot Mjällby samtidigt som Värnamo förlorar sin, och sen då beroende på Varberg Norrköping, då har ju HIF verkligen häng på säker plats.
Ja, och det är ganska fascinerande faktiskt. Det är ju hatten av i sådana fall här och nu. Sen får man se, det betyder ju inte att det räcker i slutändan. Men alltså, denna omgången är jätteintressant, precis som du säger. Det kan ju verkligen bli ett extremt intressant läge ur liksom psykologiska perspektiv också. Att HIF, som av många nästan har varit avhängt, kanske är typ 3 poäng. Eller ja, de kanske är 3 poäng bakom Norrköping om några dagar.
2 poäng efter Värnamo till exempel.
Ja, skulle Norrköping vinna så är man inte så många poäng bakom Varberg.
Nej, och ponera att Värnamo förlorar, HIF vinner. Oj, sen vinner HIF på Finnvedsvallen mot Värnamo. Då är HIF om Värnamo. Så att det kan ju svänga snabbt.
Ja, nej, det är en bra punkt där igen. Det kan bli väldigt intressant den här omgången.
Sen är det ju alltid som en tabell och 3-poängssystemet att... om HIF förlorar de här 2 nästkommande matcherna och Värnamo vinner sina, ja, då står HIF kvar på 14 och Värnamo har 25. Då skiljer det 11 poäng.
Då lär de inte komma i fatt.
Nej, det gör de ju inte i så fall. Ja, tyvärr så säger ju inte min spåkula hur det kommer att gå i vare sig Mjällby, HIF Mjällby eller Varberg Norrköping. Den säger bara,
men vi vet att Värnamo förlorar.
Ja, det är den enda.
Ändå skönt
det
enda, att veta, kunna luta sig tillbaka och veta det.
Ja, så den matchen behöver ni inte titta så mycket på.
Nej. Man ser väl att det plingar till 3 gånger att Alexander Jeremejeff har gjort mål. Så det brukar gå till när Häcken
typ,
är i farten.
Typ. Hur många mål han uppe på nu? 19?
19, ja.
Det är galet. 5 mål fler än vad HIF har gjort.
Helt galet. Helt galet. Otroligt imponerande.
Han har gjort fler mål än samtliga de 5 lagen i botten. Jag varnar nog har gjort lika många. Men han har gjort fler mål än Varberg, HIF, Degerfors och Sundsvall.
Men inte totalt, va?
Nej. Då hade de 4 lagen varit ruskigt dåliga.
Marcus Antonsson har ju också börjat få något.
Ja, han har väl gjort 12 av de 19 målen i Värnamo.
Wow. Wow. Nu har jag fått prata om min punkt. Jag har skrivit upp Lukas Lingman här. För det nämnde ni innan vi gick in och började podda. Att ni ville prata lite om Lukas Lingman som ju var i HIF. Men som inte är i HIF utan hemma i Finland.
Ja, utlånad till HIK i Helsingfors. Argumentet var att det var på grund av personliga skäl. Så vi vet inte exakt vad som har hänt. Men han flyttade tillbaka efter ett halvår. Har ju kontrakt med HIF vidare. Men tillhör HIK nu. Och nu så ska han få spela några coola matcher.
Ja, det ska han. I Europa League. HIK kvalade väl först till Champions League. Om jag inte har helt fel för mig.
Nej, men det stämmer.
Men så misslyckades där. Men så i playoffet nu mot Silkeborg. Vann HIK och gick till Europa League. Vilket innebär att de, precis som Malmö FF då, kan ställas mot lag som Arsenal, Manchester United, Roma, Lazio till exempel. Ja, det hade ju varit något om Lukas Lingman tillbringar hösten på Old Trafford istället för Stora Valla till exempel.
Visst, klockan är 9:15 här nu på fredagen. Så att, när ni lyssnar på detta så kanske lottningen är klar. Men här och nu så sitter vi och hoppas på att HIK får Manchester United.
Tillbringar hösten på Åfra.
Ja, okay, en kväll under hösten åtminstone. Men det snacka om kontraster.
Otroligt hårdvinklat.
Ja, det får man säga. Nej, men snacka om kontraster. Även om det då som man förstått det då kan vara tråkiga personliga skäl eller något sånt som man har vänt hem till Finland, så är det ju något annat att eventuellt spela på Old Trafford jämfört med NP3 Arena uppe i Sundsvall.
Jag tycker vi ska ringa Lukas Lingman och säga hej och sen ställa en första fråga. Hur känns det att tillbringa hösten på Old Trafford?
Ja. Vad säger han? Jag ska ju till... vad det nu är fler förlag det kan vara.
Nej, vi har Olo borta till helgen.
Italien.
Ja. Nej, men
oavsett häftigt. Borde vi ringa upp Lukas Lindman.
Det får vi ge oss ett försök på. Kan också då passa på att nämna, jag får ut dem då, liksom Josef Ceesay och Martin Olsson i Malmö FF.
Mustafa Seydan
givetvis. Förlåt. Så är det en till HIF-are som ska spela i Europa League och kan hamna på Old Trafford.
Nu vet jag vem du menar, men jag visste inte. Jag kunde inte ta det sådär, plocka upp en kanin ur hatten och säga att ja, men här har vi honom när du frågade mig innan. Så du får ta det nu.
Ja, men det är ju Mix Diskerud som är på Cypern och spelar för Omonia. Cypern har två stycken lag i Europa League. Ett lag i Conference League. Sen så deras då Apoel, som ju dessutom flera gånger har varit med i Champions League, blir utslagna av Djurgården i kvalet till Conference League. Så det är ju en... Det är ju en stark liga faktiskt, Cypern. Det är ju ett väldigt litet fotbollsland som har ett dåligt landslag, men ja.
15:e tror jag. När jag skrev om Jonas Barney för något år sedan, han spelade på Cypern, så var de på 15:e plats på UEFA:s ranking i alla fall.
Så där, Mix Diskerud tillbringar hösten på Cypern.
Och allsvenskan som jämförelse, vilken plats ligger den på?
Allsvenskan,
ja, men,
jämfört med Cypern, ja, som var 15:e
placeringar. Vad är det? 8, 9, 10 placeringar bakom?
Jag kan faktiskt ta fram det snabbt här. Det kan ju vara intressant att veta i sammanhanget.
Medan Sebbe letar,
pratar ni på så länge så kan
medan Sebbe letar så kan vi börja förbereda en övergång då.
Så har vi det? Ja, jag kan ta det. Ja. 23:e plats ligger Sverige på. Det är snäppet efter Norge, Israel och Grekland. Danmark då, plats 14. Så ja, där är ju rankingpoäng att slåss om för MFF och Djurgården då, som ska ut och spela i Europa om Sverige ska lyfta på den här listan.
Kazakstan på 27:e plats.
Utan ett enda lag i de tre europeiska kupporna den här säsongen. De har ju haft några till och med Astana och sådana som har varit i Champions League. Men denna gången gick det inte för Kazakstan.
Fascinerande hur vi kunde hamna i Kazakstan här.
Erik bryter ihop fullständigt nu. Det roliga är det. Han skulle lika bra kunnat sagt detta själv. Men nu blir det jag som fick ta på mig nördstruten istället.
Precis när du skulle, när du letade, så skulle jag försöka få till en snygg övergång när vi ändå var inne på Cypern och pratade om Mix Diskerud, och så passade det bra att gå över till Johan Mårtensson som du nämnde inledningsvis. Nej, då hamnar vi i Kazakstan. Ja, det var oväntat. Snyggt jobbat.
Ja, jag säga.
Snyggt jobbat. Men Johan Mårtensson.
Ja.
Erik, du får ta vid här nu.
Ja, du tänker då att Cypern och Grekland är typ samma sak.
Ja, var det i Grekland han var?
Ja.
Aj. Ska vi spela tillbaka här?
Nej, den här bjuder du på, Hjelm.
Aj.
Men Cypern och Grekland är ju typ samma sak.
Nej, det tror jag inte de skulle hålla med.
Man dricker väl mytos både i Grekland och på Cypern.
Ja,
så kom vi in på det också. Fick vi med det här med.
Ja, Johan Mårtensson är då veckans ex-HIF-are. Och han har, ja, men som jag sa innan, tillbringat ungefär 8 månader. I Grekland efter att han har lämnat Örebro efter deras degradering i fjol. Var ju också med och blev degraderad från Allsvenskan 2016 när han var med i HIFs fiaskolag, får man ju säga. De värvade honom från Utrecht där han var ju liksom för detta U21 landslagsman och någon form av liksom prestigevärvning. Han kom till HIF sommaren 2014 för att kunna ta steget ut i Europa sen. Först med HIF och sen vidare ut till någon klubb. Det dröjde, för det blev 2,5 år i HIF och sen så köpte Örebro honom istället, och där blev det 2017, 2018, 2019, 2020 och 2021.
5 år.
Ja. Och så numera spelar han i Panetolikos. Ja, men bland annat mött Olympiakos och sånt. Så det är väl några fina matcher där, såklart. Han sa att han bodde inte i världens roligaste stad. Det fanns inte överdrivet mycket att göra. Det var lite old school och så. Men han trivdes bra. Han har med sina 2 söner och sin livspartner där. Och ja, verkade trivas bra. Och vi kom ju givetvis in på när jag ringde upp Johan Mårtensson hur det var 2016. Han gav några intressanta svar om det. Men första frågan var, hur är livet i Grekland?
Livet i Grekland, ja, men det är bra. Det var ju ett äventyr jag ville ha, så att det är väldigt annorlunda mot Sverige och Allsvenskan, men jag är nöjd med att att jag tog klivet och testade på det. Det har varit nyttigt och roligt.
Hur är livet utanför fotbollsplanen?
Livet utanför, ja, men det är mycket beach. Mycket häng med familjen. Bra väder. Så att där är jag absolut inget att klaga på.
Hur minns du tiden i HIF?
Som väldigt mycket upp och ner. Jag var i HIF i 2,5 år men är nöjd med 1,5 åren. Tycker helt okej de åren, även fast man kanske vill ha mer. Sen gick ju 2016 som det gick, och varken jag själv eller laget eller klubben, vi var inte tillräckligt bra helt enkelt. Sen var det ju fruktansvärt slut liksom, att vi var så nära på att klara ändå då, men jag minns det som att det var ett kaosartat år, både i gruppen och i klubben. Så det var ett jävligt tufft år i en fotbollsklubb.
Så här 6 år senare med en rejäl skopa distans, har du någon liksom speciell teori kring varför det gick som det gick 2016?
Oj, det får väl nog sitta här ganska länge tror jag och snacka om det. Ja, dels så tycker jag inte vi hade så bra spelare, men så väl. Sen hade vi för bra spelare för att åka ur, om du förstår vad jag menar.
Ja, jag förstår.
Det är en grej. Sen det var för mycket strul helt enkelt, både i laget och i klubben så stort. Det kändes som jag var inne på innan, liksom, att det var ingen harmoni alls i klubben. Och överlag väldigt mycket skit som hände. Och det är inga bra förutsättningar för att prestera på fotbollsplan. Så är det.
Är det något speciellt du syftar på? Har du sagt att det var mycket skit?
Ja, men det var intriger bland spelare. Och, alltså vi var ingen harmoni i gruppen liksom. Och sen blir det så där att det är klart att alla drar inte jämnt i en spelargrupp. Så är det ju överallt. Och sen när resultaten inte heller är bra, och i en stor klubb som ändå HIF är, så då blir det också tufft.
Följer du HIF någonting på distans nu?
Sen ja, men det är jag absolut. Det är jag absolut.
Vad är din bild?
Det är ett tufft år för dem. Så är det ju. Och jag tycker väl att jag har kollat någon match här sen efter när de har fått in lite nya spelare. Det ser faktiskt mycket, mycket bättre ut. Ny energi och ser ut som de tycker det är roligare att spela fotboll. Och jag tror att de kommer lösa det här till slut.
Alltså det är en fråga som hänger någonstans i luften här ändå, Erik. Nu när vi har lyssnat på Johan Mårtensson. Som jag nu mer vet spelar i Grekland och inte på Cypern. det är... Vänta nu. Varför ringde Erik Persson upp Johan Mårtensson av alla människor? Det är inte så att du brukar ringa till ex-HIF-are i den här punkten.
Ja, men vi vill väl steppa upp här i podden och visa att vi brukar allvar på alla punkter. Jag tycker det är ganska dåligt av Sebbe att han inte har ringt upp någon när vi har pratat om vida världen exempelvis. Vi pratade väl om Franco Miranda förra
veckan. Jag har sökt
det var, Franco Miranda. Det var inget samtal till Franco Miranda. Så jag ville bara skicka signaler både internt och externt att vi satsar. Vi har kavlat upp armarna nu inför hösten.
Okej, vad säger...
Nej, hela sanningen, eller en del av sanningen, en stor del av sanningen är också att jag ska faktiskt skriva en text om Johan Mårtensson och hans landskamp i januari-turnén 2015 mot Elfenbenskusten, där jag hävdar att han vann matchen i matchen mot Jai Touré. Dessutom gjorde Johan Mårtensson ett drömmål. Vi har ju en text en gång i veckan.
Bra, jag ville komma till det.
Min helg, där vi får skriva om vad vi vill. Jag har om någon anledning inte skrivit en sån text på 2-3 år, tror jag. Det går runt bland reportrar här och
är det så?
Ja, det var länge.
Är det jag får gå in och täcka upp för hela tiden
alltså? Så har det kanske varit. Men nu så, när jag gör comeback i min helgspalterna, så väljer jag alltså att skriva om Johan Mårtenssons landslagsvistelse för, ja, vad blir det? 7-8 år sedan. Så att jag tycker det är fullt befogat att skriva om Johan Mårtensson då, när man väl får chansen.
Och den texten kommer alltså i lördagens papperstidning och på hd.se under lördagen.
Exakt.
Någonting annat som ni vill kommentera kring det vi hörde honom säga?
Intressant att han sa att det var mycket skit i HIF då, att det var mycket som inte alls stämde. Det var ju ja, men ganska intressanta svar på de frågorna. Han hade lite bråttom för han skulle iväg på träning och sånt. Så att man hade ju velat prata med honom i 50 minuter om HIF 2016 istället för 5 minuter. Men nu är vi glada att vi fick de svaren såklart. Han är väldigt sympatisk, Johan Mårtensson. Men intressant, det är ju absolut ingen vad säger man, chock. Att det inte stod rätt till vare sig omklädningsrummet eller utanför just det året. För det blev ju ett enda stort fiasko för HIF 2016.
Ja, och det kanske vi inte ska prata mer om nu. För det är ju som att karva upp ett gammalt sår. Så vi kanske ska stanna där.
Men det är en del av historien ju, så att jag tycker det är intressant att höra svar från de som var med. I regel när sånt händer, så de som vet mycket om det vill ju inte uttala sig just där och då. Men när det har gått några år, det finns lite distans, då får man ofta lite mer intressanta svar. Så att, det är ju en stor del av HIF-historien, så jag tyckte det var befogat att ställa frågan. Sen om någon tycker tvärtom så får den väl mejla mig då.
Ja, nej, men absolut. Så är det ju. Det är lättare att prata när livet har gått vidare om saker som har varit jobbiga. Så att vi fick en pusselbit till det som har varit där genom Johan Mårtensson, helt enkelt. Ska vi kasta oss ut i världen, Sebbe?
Det kan vi göra.
Det kan vi göra. Du var inte supertaggad det där, eller? Ska vi stryka punkten den här veckan?
Vi återvänder till en kontinent som har varit ständigt förekommande i den här
punkten. Afrika.
Jajamän.
Kan det vara Zambia?
Nej, det är inte Zambia. Nej, där är många länder.
Kan det vara Mali?
Det är inte Mali heller. Jag kan avslöja landet. Jag tror tyvärr att ni kommer ta detta ganska snabbt. Vem det är. Där är en spelare i HIF-historien som kommer från Rwanda.
Ja, Olivier Karekesi.
Ja, ja, det stämmer.
Det flög ju verkligen.
Det flög inte denna gången.
Jo! Det var ju precis det jag gjorde. För en gångs skull så bara pang, rätt på bara.
Ja, men jag vill att ni ska skämma ut er i podden när denna programpodden kommer.
Programpodden kommer.
Programpunkten.
Olivier Karekesi, som bara för något år sedan spelade i Rå.
Ja.
Han tillbringade många säsonger ute på San Siro.
San Siro. Cool. Are you serious? Det är så Erik bedriver sin humor i HIF-podden.
Ja. Spelat i HamKam också.
Jajamän.
Hade nummer 15 i HIF, va?
Stämmer nu. Han kom till HIF i januari 2015 från APR i just Rwanda. Var ett lån fram till sommaren där, och sen så Blev han HIF trogen därefter?
Sen? Han kom väl inte, sa du 2015?
Oj, 2005 givetvis.
Ja.
Nu var jag helt ute och cykla.
Ja.
Men 2005 givetvis.
Då flög punkten ändå.
Ja.
Var det du som fick skämma ut dig?
Ja, det var det. 2005 kom han givetvis till HIF, det vet ni som lyssnar. Han stannade till, eller han lämnade då efter 2007 och gick till HamKam. Sen var han också en sväng i Öster. Han var...
Trelleborg,
va? Har han varit också. Så en vända i Tunisien och lite så. Så han har varit lite överallt, den gud Olivier Karakese. Men avslutade alltså karriären i Rå IF. Bara en sån sak.
Han stod väl bakom Henrik Larsson och Luton Shelton där ett tag.
Precis.
Mm. Men... hans tid i HIF där var ju före min tid här nere i Helsingborg. Vad mer kan ni säga om honom som spelare då?
Ja, alltså... lite som Erik var inne, han stod ofta bakom dem i kön. Och sen så... sen var det ju lite som när vi snackade om Frank Miranda.
Han gjorde väl typ 11 mål 2006. Alltså innan Luton Shelton och Henrik Larsson gjorde succé ihop så var han ju väldigt bra. Det ska vi ju också ha med. Så det var ju... det var en bra spelare som
han satte ju avtryck liksom.
Ja. Ja, men en stor kille som ändå gjorde en del mål. Jag tyckte det var en spännande spelare på allsvensk nivå. Och, det fanns ju ytterligare en dimension att han spelat afrikanska mästerskapen för Rwanda. Det gillar man.
39 år gammal idag.
Mycket möjligt att han bor kvar i Helsingborg. Det gjorde han i alla fall för något år sedan. Då såg jag honom på stan ganska ofta. Nu har jag inte sett honom på ett tag. Men han blev kvar i Helsingborg ganska många år. Och spelade som sagt för Rå i både Division 4 och Division 3.
Jag har tyvärr ingen intervju att bjuda på.
Nej, och det,
jag ber om ursäkt.
Men, alltså. Om vi ska vara lite allvarliga här så jag har frågat Olivier Karakese genom åren... när han spelat i, eller förra år, om en intervju. Och han har inte velat prata.
Nähe.
Så att...
vad synd.
Till och med efter någon match mot Höganäs som han hade gjort mål. Och, jag personligen gick fram till honom. Men han ville inte. Jag försökte ringa och sånt också. Så att det blir nog ingen intervju med Olivier Karakese. Det känns lite ledsamt såklart.
Mm. Det hade varit spännande att läsa hans ord och se vad han... kunde minnas tillbaka från sin tid i HIF. Nu kanske ni undrar, vart tog punkten om rekordmånga spelare vägen? Har vi glömt det? Nej, det har vi inte. Den kommer nu. Fast ni kanske hade glömt det med tanke på hur länge vi har pratat egentligen. Så vi avslutar med det. Att HIF faktiskt använt sig av så många spelare den här säsongen.
Ja. Cred till Gustav Lundblad på Fotboll Skåne som har skrivit om detta. HIF har använt 33 spelare i årets allsvenska.
Tre startelvor alltså?
Ja, så kan man säga. Det är så
helt,
många spelare.
Helt olika startelvor. Tre lag.
Ja. Så många spelare, det tangerar AFC Eskilstunas rekord från säsongen 2019. Så att, och bland de här spelarna så har ju Anton Nilsson fått spel till exempelvis. Han har inget avlagskontrakt. Amin Alamawi som ingår i samarbetsavtalet med Torn och till och med startat en allsvensk match. Och så alla nyförvärv och skadekonsekvenser och vissa spelare som har lämnat som... eller blivit utlånade. Alltså där Alam Lawi och Lukas Lingman och Albert Jupp och Ravitsuka som har blivit sålda. Och ja, det har ju varit en väldig rullians. Och den som har fått mest speltid är William Davidsen som ni kan läsa om honom just på detta ämnet också. Nu i dagarna inför matchen mot Mjällby. Den som har fått minst speltid av de här 33 då, det är Viktor Lundberg, numera i Örgryte. Han fick 14 minuter innan han lämnade Olympia.
Då ska vi komma ihåg att de här 33 spelarna, det är alltså på 19 omgångar. Rekordet AFC är ju för 30 omgångar då. Även om det kanske inte är jättestor chans att Det blir någon en 34:e. Det blir den kanske inte, men då skulle det ju vara någon junior eller så som inte har fått.
Ja, plats. Eller Viktor Göransson, men ja, allt talar ju för att han är kvar i Ängelholm säsongen ut.
Nu när de har ett två så nära, borde inte HIF peta in någon spelare till som kommer upp på 34.
Jo, de vill ju ha det rekordet. Jag bara får avsluta med Viktor Göransson, för han inte ens blir han inte ens aktuell för HIFs trupp här nu när Benjamin Aqua och Armin Gigovic är avstängda, så lärningen inte blir aktuell senare också. Så att, det är ju en spelare som tillhör HIFs A-truppen som inte har fått speltid. Han lär fortsätta i Ängelholm-säsongen ut, skulle jag tro. Så att nej, det är svårt att peka på en 34:e spelare här och nu.
Ja. Men, där är
Nils Arvidsson många kanske, om det blir målvaktskaos.
Mm. Ingen annan underifrån som...
Ja, det finns ju de
som är och tränar ju. Men,
Leo Frigel Jansson och Adrian Svanbäck och så, det finns ju många underifrån som knackar, men det ska ju mycket till för att de kastas in i det här läget.
Men till er då, fotbollsnördar, ställer jag en fråga som inte är lika mycket fotbollsnörd. Alltså, det låter som att det är en och annan spelare för mycket för ett optimalt läge, en optimal säsong. Ja, 33 spelare.
Då ska
spelare.
Vi komma ihåg att det är vissa spelare i truppen som inte har spelat en enda match, alltså en enda minut. Brandur Henriksson, Zuma Almadjen, Viktor Blixt som inte överhuvudtaget har representerat HIF den här säsongen men som är under kontrakt. Så där är ju ännu fler egentligen, om man säger så.
Ja, men precis. Det är ju plus 30 som tillhör HIFs A-lagstrupp, och det har det ju varit typ hela året. Men vissa av de här tillhör ju inte. Och då, ja, det har ju varit en väldig ruljans, så detta är ju ytterligare ett exempel på det.
Men jag vill lägga bara in här då att hade de här spelarna som varit långtidsskadade faktiskt inte varit skadade, så hade ju inte HIF varit in lika många spelare, så man hade nog inte kommit upp i över 33 i alla fall.
Nej, det hade väl gått jämnt ut på något sätt. Det är, så är väl rimligt.
Samtidigt har man ju haft typ 30 spelare i truppen hela tiden, så att det hade legat där uppe någonstans, ja, det har de kanske liksom bäddat för lite också.
Det är ju en punkt värd att prata om, såklart. Men jag vill också ställa en fråga till er. Var någonstans, de som lyckas bäst i olika serier, var någonstans mellan tummen och pekfingret finns antalet spelare som används under en säsong? Var någonstans är rimligt?
Halmstad var ju bäst i Europa bara för något år sedan. De använde ju knappt några spelare alls. Alltså det var ju, vad var det? Runt 20. 19-20. Alltså, och då var de bäst i Europa.
Är det knappt några alls? 19-20?
Ja, det är ju väldigt...
Jag tror inte det finns något alltså, facit, så det beror ju på mycket omständigheter och sånt. I detta fallet så har det ju varit att HIF har gjort sig av med många spelare som har fått speltid under våren, och sen så har man tagit in väldigt många som nu får speltid under hösten. Och det är ju ett resultat av att man har gjort svaga prestationer och resultat under våren. Så i detta fallet så är det ju inte till något positivt så sätt. Sen kan det ju vara... Malmö FF till exempel har ju en jättestor trupp, de har 19 utlånade spelare liksom, där det är ju av andra skäl än att HIF har en stor trupp
och så. Ja, och det var ju inte av jättepositiva skäl som AFC Eskilstuna använde 33 spelare 2019 heller. Sen rent hur man bygger en trupp, det är ju olika från klubb till klubb och liksom från tränare och från sportchef till sportchef. Alltså vissa vill ha 20 plus 2, alltså 20 utespelare och 2 målvakter. Vissa vill ligga runt 25 utespelare och 3 målvakter. Alltså det är ju olika.
I stora europeiska ligor har man ju lag som har väldigt starka och breda trupper där man roterar mycket och så. Så det finns nog inget riktigt facit. Men just i HIFs fall så ska man väl kanske inte se det som något positivt rekord.
Så 33 är egentligen ingen så här himmelsk stor siffra.
Jo, det är det ju eftersom det är rekord.
Jo, men om man ser ut i Europa och olika...
Nej, de slår ju inte europeiskt rekord, så kan vi ju säga. Ja. Men det är ju också, alltså, har du ett lag i Europa och du spelar 50-60 tävlingsmatcher, så det
sätter det andra krav.
Alltså, det går inte att sätta Real Madrid och och HIF i samma kategori riktigt där som du nämner.
Till skillnad från alla andra punkter man kan göra det med.
Ja, och du, exakt. Och du som nämner Malmö FF, Sebbe, det är också liksom andra skäl. Så att det finns inget liksom svart på vitt, inget konkret facit här. Vi kan bara konstatera att HIF har använt väldigt många spelare.
Jag kunde helt enkelt inte få ut något ja eller nej svar av er där.
Nej, jag tycker att man ska... Ja, precis. Men ibland kan man inte få ja eller nej. Då får det bli ett kanske eller något.
Jag får nöja mig med gråzonen här.
Ja, underbart. Ja.
Och ni också som lyssnar. Vad bra, hörni. Då har vi kommit igenom hela listan här. Och gör oss redo för match. För det är ju inte långt kvar. På söndag eftermiddag kväll.
Sen är det ju då som sagt en kupmatch också på onsdag i Jönköping.
Ja, och...
Det är inte säkert, det blir väl kanske podd efter den. Det vet vi inte riktigt än när podden kommer
ut. Nej, med tanke på att det är fredag idag så känns det som att våra datum är lite svävande.
Ja.
Vi kan ju berätta då att HD-bilen kommer rulla till Stadsparksvallen för att bevittna det här cupmötet mellan IK Tord och Helsingborgs IF. Det blir Sebastian Rönnström och undertecknad här som får äran att styra skutan ditåt.
Det är fint där. Passa på och njut när ni är där.
Ja, det ska vi absolut göra.
Inte bara av fotboll.
Jag har ju haft det tufft i cupen de senaste åren. Så förra året då gick man ju inte ens till gruppspelet eftersom man åkte ut mot Eskils minne. Så det kan låta enkelt med Division 3-lag, men HIF har gått på sina nitar för.
Ja, sen 2018 har det varit mestadels cupmörker för HIF faktiskt.
Ja, men det där städar de undan.
Säger Jens spåkula.
Ja. Och nu säger också spåkulan att det är... Jag ser i spåkulan att det faktiskt är slut på det här poddavsnittet.
Som Micke Stahl skulle sagt, stort tack.
Ja, tack till er och tack till er framförallt som har som har lyssnat den här veckan. Och så önskar vi er en trevlig helg. Hej med er.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.